Det är måndagen den 25 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Hoppas ni också så småningom får lite goda våfflor att äta. Det ska jag göra ikväll i alla fall. Idag ska vi prata om ett av mina favoritämnen, nämligen transportinfrastruktur. Ni vet, vägar, järnvägar, tunnelbanor, farleder, flygplatser och sådana saker. För vilken infrastruktur som ska finnas och byggas i ett land, det är i högsta grad en politisk fråga. Att besluta om framtida infrastruktur är också mycket att besluta om hur framtidens samhälle ska se ut. I Sverige är det ofta staten som planerar och finansierar infrastruktur, även om kommuner och andra förstås också står för en del. Vi lägger ungefär 1% av BNP varje år på ny- och ersättningsinvesteringar i den statliga infrastrukturen, eller ungefär 60 miljarder om året. Staten arbetar med 12-åriga planer som revideras en gång per mandatperiod. Nu gällande plan beslutades 2021 och löper fram till 2033. Och höst kommer regeringen lägga en ny infrastrukturproposition och den ska leda vidare till en plan som kommer gälla ända fram till 2037. De senaste åren har ju transportinfrastruktur diskuterats mycket. Höghastighetsjärnvägar är en sån sak som ni säkert har hört talas om. Eftersatt underhåll som leder till förseningar i existerande järnväg i en annan. Trängsel och framkomlighetsproblem framförallt i storstäderna ytterligare än. Sveriges befolkning har ju dessutom ökat kraftigt de senaste decennierna på grund av hög invandring. Och en stor del av vår transportinfrastruktur är byggd på 90-talet och behöver nu repareras och underhållas. Här finns alltså mycket om att prata om och det ska vi göra idag. Och jag är glad att kunna hälsa två gäster välkomna. Fredrik Bergström, doktor i nationalekonomi, vd Wikinarium, ordförande InfraSweden, tidigare bland annat verksam vid teknikkonsultföretaget VSB och vd för Handelns utredningsinstitut. Varmt välkommen hit, Fredrik.
Tack så mycket.
Och så Stefan Fölster, docent i nationalekonomi, chef för tankesmedjan Better Future Economics. Tidigare bland annat chefsekonom vid Svenskt Näringsliv och också du vd för Handelns utredningsinstitut. Varmt välkommen du också, Stefan.
Tack så mycket.
Vi börjar väldigt övergripande. Fredrik, hur viktigt är det att ha rätt infrastruktur för att ha ett välfungerande och framgångsrikt samhälle?
Infrastrukturen är central. Det är ju på många sätt liksom blodomloppet i ett samhälle och också vår koppling till resten av världen. Att ha effektiva transporter av människor och varor skapar möjlighet till möten, till affärer, till arbete och så vidare. Så att en väl fungerande infrastruktur är central för samhällets utveckling både på kort och lång sikt.
Vad säger du, Stefan? Varför är en välfungerande och effektiv infrastruktur så viktig?
Ja, när den inte finns, då märks det på många andra områden. En del av vår bostadsbrist beror till exempel på att det inte finns transport till ställen där det är lätt att bygga bostäder eller att pendeltågen dit inte går som de ska. En del av omställningen till el hämmas av att det verkar vara så svårt att bygga elladdstationer för lastbilar. Men också vår industri producerar faktiskt inte mer än för 20 år sedan. Det är den längsta stagnationsperioden sedan industrialiseringen. Och det beror delvis på att infrastrukturen och transportmöjligheter har blivit sämre.
Mm. Vi ska snart prata det här med att bygga nytt. Men först tänkte jag att vi ska prata om det som existerar och vad som behöver göras med det. Då börjar med dig, Stefan. Återigen en mycket övergripande fråga. Vad är statusen på den svenska transportinfrastrukturen idag? Är den bra eller dålig?
Ja, det finns en myndighet som heter Trafikanalys. Och de konstaterar varje år, sedan flera år tillbaka, att den blir sämre. Att måluppfyllelsen blir sämre och sämre. Och ett viktigt skäl till det är att även om vi satsar lika mycket pengar som andel av vår BNP per år så har kostnader drivits upp av miljökrav men allt mer tillståndskrångel och mycket annat. Så vi får allt mindre transport för de pengar vi satsar.
Och omvänt behöver vi lägga mer för att få samma kvalitet i framtiden helt enkelt?
Ja, eller vi behöver sköta det effektivare.
Okej. Fredrik, samma fråga till dig, men om vi tittar lite internationellt, hur skulle du säga att svensk infrastruktur i det nuvarande skick står sig jämfört med våra europeiska grannländer? Går du att svara övergripande på det?
Transportinfrastrukturen i hela västvärlden har ju liksom en liknande historik. Mycket byggdes upp under efterkrigstiden och på många ställen så är ju infrastrukturen sliten och sådär. Sen finns det ju exempel på bra satsningar och det kan vara, ofta är det i de regioner där det har varit en befolkningstillväxt, där har man investerat många gånger mer i infrastrukturen än mer ute på landsbygden och så. Det är ett mönster man ser i Sverige också, att det kan vi kan klaga i Stockholm, men på många sätt så finns det ändå en infrastruktur som ofta fungerar, inte alltid och sådär. Så att jag skulle säga att stora delar av västvärlden har ett liknande mönster, att det finns mycket eftersatt underhåll, mycket problem. Sen har man ju länder som är tillväxtländer och så vidare. Där har ju alla de här investeringarna kommit mer i närtid, så där kan det ju finnas ett större inslag av modern infrastruktur. Så att det är lite i vilken utvecklingsfas man är, men generellt sett så har vi utmaningar.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hur bra koll har vi på våra anläggningar skulle du säga idag? Sitter det någon som har räknat och vet precis vad som behövs göras och så?
Ja, begreppet koll är lite intressant, för att det är inte så att allting måste vara tipptopp. För vissa vägar kanske vi inte använder särskilt mycket, då ska inte de vara i topptrim. Det står liksom inte riktigt proportion till kostnaderna alltid. Men jag skulle säga att det finns en väldig förbättringspotential i att få koll på anläggningen. Mm. Så att där finns mer att göra, helt klart.
Stefan, vill du fortsätta på det? Ja,
till exempel att underhållet har varit väldigt eftersatt. Det är något som de ansvariga myndigheterna och politiker har förstått först på senare år. Så ingen hade riktigt koll på det. Nu är det fler som har förstått det. Men
vad beror det på? Hur kommer det sig? Är det ingen som har haft det uppdraget, eller har man misskött uppdraget? Eller?
Den grundläggande förklaringen är förmodligen att så många har varit fascinerade av stora nyinvesteringar. Höghastighetsbanan och stora broar och så. Och så har man inte varit så intresserad av underhåll som enligt kalkylerna nu är mycket mer lönsam att köta än de flesta nya investeringar.
Du nickar, Fredrik. Är det så att fixa det gamla är oftast bättre att använda pengar än att bygga stort och nytt?
Ja, men verkligen, precis som Stefan säger, när man räknar på det här, var får man mest nytta i förhållande till investeringarna eller pengarna, så är underhåll ofta väldigt väl motiverat. Och det finns ju olika typer av underhåll också, så att jag tycker att det finns mycket att göra här och nu. Det finns flaskhalsproblem, det finns mycket man kan göra liksom i det lilla här och nu. Men problemet är att mycket inte görs. Det finns en ineffektivitet, det tar tid, vi kommer inte loss. Så nu det senaste inriktningsunderlaget som betonar vikten av underhåll är ju bra i det sammanhanget. Att man har liksom prioriterat upp det här med underhåll, men det behövs effektivitet också i underhållsarbetet.
Vad har ni något förslag där? Skulle man kunna ändra organisationer eller incitament eller organisering på något sätt för att liksom göra att underhållet blir mer väl omhändertaget? Vad säger du, Stefan? Har du någon tankar om det?
Ja, alltså den traditionella vägen i Sverige är ju genom direktiv till myndigheten, kanske deras egna initiativ, och så blir det så småningom en ändring för tillfället fram till nästa val där en ny regering kanske har andra idéer om vad som ska byggas. Och därför tror ju jag att det är otroligt viktigt att få bättre institutioner. Alltså, infrastruktur ska inte skötas av dagspolitiken, utan det ska vara som myndigheter som har lite respekt avstånd från dagspolitiken och större transparens, så att de inte lika lätt blir offer för de här vågorna.
Fredrik, samma fråga. Några institutionella förändringar som vi behöver göra?
Ja, nej, men jag tycker kanske man ska också börja kommunicera bristerna i systemet än mer än vad vi gör. Det finns mycket data, det finns öppen data. Man kan ta fram väldigt illustrativa beskrivningar av statusen på hela infrastruktursystemet för att på det sättet också hålla upp en diskussion och ett samtal kring behovet av underhåll. Så öppen data är ju ett sätt att vitalisera samtalet kring de här frågorna. Sen tror jag faktiskt också att man behöver prata rätt mycket med de som använder infrastrukturen. Till exempel näringslivet som just nu tycker att det funkar inte som det ska. Det finns mycket kunskap om var är bristerna i järnvägsnätet till exempel eller i vägnätet. Att fånga upp det på ett också systematiskt sätt, kanske via institutionella reformer och sådär, tror jag också kan bidra till att man får bättre precision i sitt underhållsarbete. Var är de stora problemen? Var ska vi prioritera? Att man lyssnar av användarna i större utsträckning än vad som är fallet.
Här finns det ett begrepp som heter underhållsskuld. Och alla kan förstå vad det är, hur det uppstår. Att man underhåller lite för lite år efter år och sen upparbetas en skuld. Fredrik, har den alltid funnits eller har den uppstått på senare år? Har den växt på senare år? Hur ser historien ut här egentligen?
Ja, men låt mig ta järnvägen som exempel som jag har haft anledning att fundera lite mer på senaste tiden. Då byggde vi en fantastisk järnväg på 1800-talet som kostade hur mycket som helst, slut på 1800-talet. Och då gjorde man liksom en engångsinvestering kan man väl säga. Och sen så sjönk investeringsvolymer och så vidare under väldigt lång tid. Och så gjorde man en del nya satsningar under efterkrigstiden, vi elektrifierade järnvägen och så vidare. Så jackade den upp och sen kan man väl säga någon gång från 70-80-talet när bilen också kom och så där, så blev järnvägen mindre viktig, den prioriterades ner. Och under många decennier nu har man ju satsat alldeles för lite på att sköta järnvägen och även på uppgradera den, gjordes lite på 90-talet i Stockholmsregionen och så där. Men då började, skulle jag vilja säga, den skuld vi upplever idag är väldigt mycket en funktion av eftersatt fokus och inte så prioriterat. Och det är liksom från någon gång 70-80-talet och sen har det liksom legat på lite för låg nivå. Och det går att se då samma utmaningar på vägsidan, men järnvägen är tydliga skulle jag säga.
Då frågar jag dig så här Stefan, nu vill man gärna ha ett system som då kan sända signaler till beslutsfattarna att här är det nog bäst att de börjar putsa in lite pengar, annars så får vi problem i framtiden. Hur kan man skapa ett sånt system, eller ger dagens system inte den rätt incitament att hålla reda på vår infrastruktur, eller hur tänker du där?
Nej, det gör det inte, utan jag skulle gärna vilja följa några länder som Australien och andra med att skapa ett som mer oberoende myndighet, kanske under riksdagen, som pekar på de här problemen, som räknar på projekt och på lönsamhet av underhåll och gör en prioriteringslista. Och där det sen blir mycket svårare, men inte omöjligt, men mycket svårare för en regering att avvika utan att man transparent och tydligt motiverar varför man vill avvika. Och då tror jag att det blir mer synligt. Och också så tycker jag inte att vi kan ha det systemet som vi har idag där regeringen som fattar beslut om infrastrukturprojekt som alltid är beräknat i underkant och sen när kostnaderna ökar, ja, då trängs annat undan och det underhållet är det som är lättast att skjuta upp.
Mm. Men ny myndighet alltså, Fredrik, är det någonting du tänker skulle
fungera? Ja, nej, men jag gillar den tanken också. Infrastrukturen är väldigt långsiktig så man behöver ju någon typ av mekanism som liksom har ett längre perspektiv än dagspolitiken. Så det där är ju en bra idé. Jag har själv funderat på någon typ av infrastrukturråd motsvarande finanspolitiska rådet. Någon typ av instans som så att säga ändå utmanar politiken och deras beslut och värnar det långa perspektivet. Sen så tror jag ju också på att vi behöver, och det kanske vi kommer in på, men jag tänker det här med vi måste i varje projekt, i varje väg- och järnvägsdel så måste det finnas ett ansvar som är långsiktigt. Hur bygger vi in ett långsiktigt ansvar i vardagen? Och då finns det intressanta exempel där man skapar projektbolag som äger eller ansvarar för delar av infrastrukturen och också måste sköta det och lämna tillbaks någonting om 20-30 år som håller en god kvalitet. Att bygga in mekanismer där man tar ansvar för lång sikt, det skulle jag säga är något som saknas och som borde bejakas.
Exempel på det?
Nej, men två exempel som ofta lyfts fram i Sverige är ju Öresundsbron och Arlanda Express. Det ena är ju liksom ett offentligt bolag kan man säga, Sverige, Danmark äger Öresundsbron. Och där förväntas man sköta den här bron och också upprätthålla en hög standard. Och det här projektbolaget äger ju ett ansvar för att bron ska hålla god kvalitet. Arlanda Express är ju en mer privat variant på det här. Men där är ju ett konsortium som äger, eller man har en koncession som man ska sköta den här järnvägen mellan Stockholm och Arlanda under lång tid. Och 2050 när kontraktet löper ut, då ska man lämna tillbaka någonting som håller god kvalitet. Plus att man har väldigt starka incitament att se till att den inte drabbas av problem, för då tappar man intäkter. Så den typen av långa kontrakt bygger in ett ansvar för framtiden.
Båda dina exempel innebär ju också ganska höga avgifter för de som utnyttjar infrastrukturen. Folk klagar ju jämt på Arlanda Express höga priser. Är det nödvändigt att man måste ha den typen av, att vi användare ska betala så mycket då? Eller går det att tänka sig något annat?
Ett, saker och ting kostar faktiskt. Folk tror ju att infrastruktur är gratis, men så är det ju inte. Utan det tas ju då via skattsedeln istället, så man tydliggör ju...
Jo, men det gör ondare att betala de där 350 kronorna.
Det finns varianter på det också. Man kan ha det som kallas tillgänglighetsersättning, så att då hyr till exempel Trafikverket staten, hade kunnat hyra Arlanda Express av det här konsortiet som då hade fått en ersättning per år av staten, och så hade det liksom varit en del av tunnelbanesystemet eller pendeltågssystemet eller någonting sånt där. Då plockar man bort en del av de här incitamenten som kommer från att ha brukaravgifter, men det är ju ett alternativ så att säga, och då är det skattebetalarna som får ta kostnaden istället.
Vi kollar med Stefan. Det Fredrik säger här, att skapa incitament att förvalta infrastruktur under längre tid. Kan vi tänka oss det, att använda oss det i framtiden? Att en ny motorväg får man sedan hand om att förvalta i 30 år framåt, och sen lämna tillbaka en fin anläggning. Är det vägen framåt?
Jag tror att den är väldigt lämplig för en hel del nya stora projekt. Och det bästa är ju att om de kan vara relativt avgränsade, så att det är konsortiet som sköter det, som har rådighet över anläggningen själv och inte behöver samsas med en mängd andra tåg till exempel. Mm. Men ett sånt exempel är ju, som skulle vara lämpligt, är ju tåg till Oslo till exempel, eller en östlig ringväg runt Stockholm. Så det finns goda exempel som är mycket lämpliga för det, och erfarenheterna är rätt goda. Men ett argument emot har ibland varit att staten kan ju betala mycket lägre ränta än de här privata konsortierna har. Men det beror ju bara på att staten skyfflar alla risker över till skattebetalarna, som i slutändan får betala om det blir dubbelt så dyrt, eller som det ofta blir. Mm. Medan ett privat konsortium gör den riskpremien synlig genom sin kapitalkostnad.
Just det. Jag kan ju påminna att just Östlig förbindelse, eller Österleden som det hette på 80-talet, det var ju ett konsortium som en gång i tiden skulle bygga och driva den i samband med Dennispaketet. Jag tror Skanska bland annat ingick, men det stoppades ju tyvärr av den så kallade miljörörelsen. Då har vi pratat rätt mycket om underhåll. Nu ska vi prata om det politikerna gillar, som Stefan säger, det här med nya stora projekt och klippa band och sånt där. Som jag sa då, det satsas mycket pengar och staten satsar då. Det är ett planekonomiskt system det här, det är 12-årsplanen framåt. Stefan, det sättet som vi planerar och prioriterar nya infrastrukturprojekt som det fungerar idag, är det ett lämpligt och effektivt sätt tycker du?
Så forskningen visar väldigt tydligt att politikerna har inte brytt sig särskilt mycket om vad som är samhällsekonomiskt bäst. Utan man har haft andra hänsyn, som miljögröna vågor eller regionalpolitiska hänsyn. Och det är ändå så ohyggligt mycket pengar som tar pengar från andra, som välfärden och så. Och därför tror jag att vi bör titta på Australien eller Nya Zeeland och en del andra länder. Där en mer oberoende myndighet som Riksbanken säger under riksdagen ta fram prioriteringslistor och utvärdera hur det har gått i efterhand. Och sen blir det lite svårare för en regering att köra över den prioriteringslistan. Och det gäller då urval av projekt. Sen kommer nästa steg att de här projekten ska då helst blivit utsatt för någon extern kvalitetsgranskning som man gör i Norge. Som bedömer också sannolikheten att kostnader skjuter i höjden i ett senare skede. Och sen måste då myndigheterna eller sådana konsortier man måste hitta sätt att se till att upphandlingen och genomförandet blir mycket effektivare.
Fredrik, om vi börjar då med det här med att välja och prioritera det första. Stefan tycker politikerna ska kanske ha lite mindre inflytande här och experter och tydlig utvärdering ska ha större. Är det det som varit problemet hittills, att man inte har riktigt brytt sig om vad som egentligen är samhällsekonomiskt bäst? Eller vad ser du att problemen har varit?
Ja, det finns ett inslag av det. Jag skulle ändå vilja slå ett litet slag för att det finns en planeringstradition som är i sak ganska bra. Sen kan man fundera på om det tar för lång tid och hur det sen används. Men idén att man ändå ska fundera igenom vilka projekt är mest lönsamma i förhållande till kostnaderna. Infrastrukturen påverkar samhällsbygget på väldigt många sätt. Så det är många aspekter som behöver beaktas. Och det ska man liksom inte glömma bort. Det är inte Kina. Vi kan inte bara dra rakt igenom städer med jättestora motorvägar och sådär. Liksom. Men samhällsekonomisk metod, har man respekt för den. Nej, det är precis som Stefan är inne på, att när man tittar på de projekt som av experterna bedöms som mest lönsamma, så är det inte de man väljer i slutändan. Det finns en hel del som är motiverade som man väljer, men det finns också väldigt många som är helt omotiverade som halkar med av olika skäl. Där finns det ju förbättringspotential. Det pekar även Trafikverket på i sitt sista inriktningsunderlag, att de behöver jobba med detta. Och då behöver man hitta mekanismer som gör det lite svårare att avvika från det. Men man ska också vara ärlig och säga att de samhällsekonomiska metoderna är ju inte perfekta i alla avseenden. Det finns problem när det blir väldigt långa horisonter man ska utvärdera. Det finns problem med godsinvesteringar som är kopplade till godsflöden. Så att det finns också en del problem, men jag tycker det behövs en uppstramning och en större respekt för vad som är rationellt ur ett transportpolitiskt perspektiv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men då har jag ändå en fråga här, Stefan. För att, som jag sa inledningsvis, att bestämma om framtidens infrastruktur är ju samt att välja hur man vill att framtidens samhälle delvis ska se ut. Vilket delvis kan vara en politisk fråga. Att man kanske vill att människor ska bo utspritt på landet, för man tycker det är mer naturligt för människor. Eller andra tycker att ja, med städerna, det är där. Finns det ändå inte så att säga liksom en politisk ett behov av politiker här ändå välja och peka ut väg? Allting är väl inte bara kalkyler?
Nej, det är helt riktigt. Och även i de förslag som jag framför så behåller ju regeringen alltså ägarfrågan, alltså kan bestämma och köra över myndigheter. Men hittills så sker detta som dold och utan att en regering behöver redovisa hur de resonerar. Och inte särskilt transparent. Så genom en mer oberoende myndighet med respekt av sånt från dagspolitiken, så vill jag skapa detta nära plikt för regeringen att motivera väldigt transparent varför man beslutar att avvika från en prioriteringslista.
Fredrik?
Jag bara hänga på där lite grann. Infrastruktur har ju ofta stora lokala nyttor. Så investeringar i Stockholm gynnar inte skåningarna i någon större utsträckning. Och att hitta modeller där man också så att säga, tvingas medfinansiera lokalt. Det kan vara som i Stockholm med trängselskatterna som på något sätt ska förhoppningsvis då leda till diverse infrastrukturprojekt och sådär. Och det finns ett antal projekt längs Norrlandskusten. Man vill ha förbifarter kring några av städerna där uppe. En del av de här projekten kvalar inte riktigt in i den nationella planen. Men det finns väldigt stark lokal betalningsvilja. Kan man sätta upp en tunnelavgift? Kan man sätta upp en broavgift? Kan man hitta den typen av modell? Östlig förbindelse som vi nämnde tidigare. En avgift där. Ja, men det är ju Nackaborna och Lidingöborna som får betala den. Men det är också de som kommer att använda det där. Det där blir ju också ett sätt att få igenom projekt som där den lokala nyttan är väldigt stor. Och är det väldigt mycket top-down så försvinner ibland den här lokala preferenserna. Så att jag tror också på att öppna upp för så att säga, mer lokal betalningsvilja.
Jag kan nämna då exempelvis Örnsköldsvik då, där E4 går rakt genom stan. Så när min moster ska gå och handla på Konsum och trycker på knappen där, då spärrar hon hela E4 för där hon går över.
Så att, det är ett av dem jag tänkte på.
Ett av de exemplen. Stefan, du tog upp det här med upphandling och den beställarkompetensen och vad som man kan tänka där. För det här är det ju så att i Sverige fungerar det ju så att Trafikverket bestämmer, eller de har att utföra någonting som regeringen bestämt. Och då så ber man olika företag och konsortier eller vad det kan vara att bygga. Och det är inte en helt enkel process. Vad finns att säga om den?
Nej, det är helt riktigt. Men skulle säga att det erfarenheten är ändå, det finns en väldigt god underlag för att det är bättre att de upphandlar än att de försöker utföra allt själv. Men sen har Trafikverket till exempel fått väldigt hård kritik av Riksrevisionen för hur man upphandlar. Och det gäller både att man inte varit tillräckligt intresserad av att skriva bättre kontrakt och pröva nya former som ger utföraren incitament att hålla sig inom tiden och skapa bättre kvalitet. Men också en hel del upphandlingsmissar. Och det är inte bara Trafikverket utan i kommuner finns jättestora problem med sådana upphandlingsmissar. Man kan bara tänka på att Köpenhamn haft en självkörande tunnelbana i 20 år och SL i Stockholm har helt misslyckats med sin motsvarande upphandling och istället blivit skadeståndsskyldig och inte har vi någon självkörande tunnelbana som hade kunnat öka kapaciteten med en fjärdedel.
Mm. Vad säger du Fredrik? Beställarkompetensen? Viktig för oss?
Ja men verkligen och det är alltid svårt att utvärdera de här upphandlingarna, kvalitativa dimensioner, innovation och så vidare. Och jag sitter ju som ordförande som heter Infra Sweden och vi stöttar mängder med innovationer i transportinfrastrukturen. En slutsats är att mycket mer skulle kunna implementeras. Hur får vi till mer innovationsupphandling? Det finns många goda idéer, många initiativ, många företag som liksom ligger långt framme. Och då kan man se att det kan bli något litet pilotprojekt här och där, men man skulle gärna vilja se att det skalades upp, att det liksom implementerades i mycket större utsträckning. Det ena är ju att man liksom mer innovationsupphandling och sen också ett lärande och att det växlas upp och sprids i systemet. Det finns en viss konservativism i de här sammanhangen också så att man gör lite grann som man alltid har gjort. Och det är säkert liksom företagen också som är lite traditionellt lagda men jag tror att transportsystemet skulle behöva mer innovation och mer innovationsupphandling.
Stefan, hur är det med konkurrensen här? Är det tillräckligt lätt för att exempelvis utländska aktörer att komma till Sverige och lägga anbud och sätta igång och bygga eller kan det underlättas?
Ja, det har ekonomer diskuterat i decennier. Men det finns ingen tydlig slutsats. Man har öppnat ibland och erfarenheterna har inte alltid varit goda. Det verkar mer som att hindret för utländska aktörer är inte något regelverk eller så utan det är att vi har krånglat till det med våra oändliga tillståndsprocesser. Och det gör det väldigt svårt. Så lösningen skulle vara att att ta itu med väldigt krångliga tillståndsprocesser.
Mm. Jag tror många tänker exempelvis Förbifart Stockholm hade vi en entreprenad, eller de större entreprenaderna på Lovön som fick avbrytas. Det var ju ett italienskt bolag då som, med förseningar och fördyrningar som följt. Så att det är inte alltid det går bra.
Nej, men det, även med svenska utförare går det inte alltid bra. Och i exemplet med signalsystemet med tunnelbanan i Stockholm som jag nämnde, det var också en italiensk underleverantör. Men det visade sig sen när skiljedomstolen tittade på det att det var SLs upphandling som skötte så dåligt. Det var inte leverantörens fel.
Det finns mycket att liksom lära också av det här med internationella aktörer som kommer in. Det finns ju liksom både i de tidiga projekterade skedena men också i byggskedet och i förvaltningsskedet. Många bolag nu för tiden är ju internationella och har också med sig best practice runt omkring från olika delar av världen. Så att jag tror också det handlar om att kanske inte handla upp så väldigt fördefinierat vad man vill ha, utan också öppna upp för att visa oss vad ni kan. Vad är er best practice? Var är ert guldprojekt där ute i världen? Kan vi göra något liknande i Sverige? Jag har själv befunnit mig i en sån här internationellt sammanhang. Och då slogs man just av att det fanns ju fantastiska projekt runt omkring i världen som var liksom lite svåra att sälja in till Sverige. För att i Sverige så handlas allting upp väldigt fördefinierat, ofta lägsta pris och sådär. Så då får man inte till den här utvecklingskraften och det som är många gånger konkurrensens mest positiva sida.
Tänkte vi skulle prata lite finansiering också, för att det är ju en diskussion som har pågått länge kring att man vill bredda finansieringen, att inte bara staten ska stå för det här. OPS är ju någonting som har diskuterats i många år, det har prövats också, det har pratats om att man ska, infrastruktur kommer ju hela samhället i gang, så både näringsliv och användare borde kunna komma med och finansiera, tänker man. Stefan, vad vet vi om det där egentligen? Vilka möjligheter finns det att bredda finansieringen och finns det något best practice här?
Ja, det finns det, och det finns till exempel forskning som visar att flygplatser som tas över av riskkapitalbolag fungerar mycket bättre. Det är visst därför att de också kan nyttiggöra och investera i fastighetsutveckling och annat runt omkring. Så finns det då också exempel som det här tåget till Oslo, där man kan ge ett sånt uppdrag till ett bolag och de kan liksom jobba utan att störa sig för mycket av andra aktörer. Så tycker jag definitivt att vi borde göra mer, och vi har goda exempel med Arlanda Express till exempel. Ett exempel, ja, och man ska inte liksom tro på det här argumentet att staten kan låna mycket billigare, för att den låga räntan är bara ett uttryck för att riskerna skyfflas över till skattebetalarna. Ja. Men en otroligt viktig sak när man gör det är att man har en kompetent offentlig beställare. Så när Arlanda Express byggdes, då skapades ju ett litet statligt bolag där man rekryterade några av de bästa upphandlarna i Sverige som förhandlade med det här privata konsortiet. Och det borde vara en förebild.
Mm. Får jag bara fråga där, jag tror folk kommer reagera på det. Riskkapitalbolag som driver en flygplats i dagens säkerhetspolitiska läge, ja, föreställ dig 101:a amerikanska divisionen ska landstiga på Arlanda för att stärka Sveriges försvar. Någon i Peking kan trycka på en knapp så datorerna stängs av för att det ägs av ett kinesiskt riskkapitalbolag. Ska man ta sådana risker? Vad tänker du om sådana risker? Det var ett skämt, alltså, men du förstår
vad jag menar. Nej, jag förstår absolut vad jag menar. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi funderar framförallt på leveranskedjor i en risksituation. Men däremot en infrastruktur, den finns ju där den finns, och i ett krisläge tar det 5 minuter att för svenska staten att ta över det. Som staten faktiskt gjorde med Kockums varv som byggde ubåtar och slängde ut det till den tyska ägaren. Och därför ser jag inte just i det fallet risken som särskilt stor.
Fredrik?
Nej, men jag tänker på det här med OPS. Så det som är intressant med OPS är de incitament det skapar.
Jag ska bara kort säga att det betyder offentlig-privat samverkan.
Offentlig-privat samverkan där man ser framför sig att ett konsortium bildas. De säger vi kan bygga och vi kan förvalta den här järnvägen, vägen, hamnen, flygplatsen. Och vi kommer att fixa finansieringen själva via banker och pensionsfonder och olika aktörer som är beredda att finansiera det här projektet. När man får in den här typen av aktörer så då får man starka incitament att bygga klart snabbt, för man får inga intäkter förrän den här vägsträckan eller järnvägen börjar fungera. Sen är de här kontrakten ofta skrivna så att man ska lämna tillbaka någonting som håller en god standard. Då har man också incitament att sköta anläggningen under lång tid. Sen är det väldigt viktigt, som Stefan är inne på, att det offentliga måste vara en duktig upphandlare och man måste vara en duktig uppföljare. Och i upphandling ligger ju att man kanske inte ska, om vi nu tar Oslo-Stockholm, handla upp det som ett enda projekt i sin helhet. För det är inte många i världen som klarar att bygga Oslo-Stockholm i sin helhet, ett jätteprojekt. Det kanske är så att det ska delas upp i ett antal delsträckor. Då kommer man ha mycket mer konkurrens i upphandlingsskedet kring den här infrastrukturobjektet. Tyvärr är det så att i Sverige är inte det här särskilt populärt. Och i Trafikverkets senaste inriktningsunderlag så ägnar man någon sida åt det här med alternativa genomförandemodeller, och underlaget är på ett par hundra sidor. Det är lite synd, för att det finns någonting här som tillämpas i mycket större utsträckning i resten av världen. Och det finns erfarenheter hur man ska lägga upp det, och det finns fördelar och nackdelar och sådär. Men bara det faktum att man inte liksom har öppnat dörren är lite problematiskt. För det är någonting intressant där, tänker jag. Som...
Mm. Jag ska bara säga att de av er som har hört OPS har ju säkert kanske hört det samma med Nya Karolinska, som många förknippar med den här metoden. Och som då har kritiserats för höga kostnader. Jag själv vet väl inte om vad som egentligen är sant och inte där. Men Stefan, OPS, erfarenheterna från Nya Karolinska, vilka är de kortfattat?
Ja, den viktigaste är nog att en OPS-lösning kräver att man har en kompetent beställare som förhandlar. Och tyvärr så gick ju landstinget eller regionen i Stockholm och rundade sin egen kompetens, sitt fastighetsbolag Lokom. Och lät som politikerna förhandla direkt med konsortiet. Och det är definitivt fel väg att gå. Så regionen borde för den affärens skull, men också för sin vanliga fastighetsförvaltning, som låta Lokom bli ett kompetenscentrum för fastigheter och sen låta det sköta en sån affär.
En kort komplement bara till det du sa. Det som är intressant med Nya Karolinska är precis det här, att det här konsortiet, de ska lämna tillbaks ett sjukhus i bra trim om, vad det nu är, 20-30 år. Svenska sjukhus byggda på 60- och 70-talet har inte haft ett sånt kontrakt där de förväntas lämna tillbaks bra sjukhus 30-40 år senare. Och därför har vi nu en underhållsskuld också i svenska sjukhus. Väldigt många är i dåligt trim och behöver renoveras kraftfullt, till och med byggas om och bygga nytt. Så det där är en väldigt intressant illustration på, okej, det kostar lite mer att upprätthålla en god kvalitet, men å andra sidan så slipper man också en underhållsskuld. Så att den bilden tycker jag har lite grann försvunnit i de här sammanhangen.
Hörrni, vi ska börja se ihop det här. Jag tänkte bara, vi skulle vända blicken återigen utomlands. Ni har redan nämnt några exempel på där det finns saker att lära. Men om svenska politiker eller svenska tjänstemän skulle ut på en liten studieresa, Norge och Australien har nämnts. Fredrik, vad tycker du man bör åka först och vad bör man lära sig där?
Ja, jag tycker man kan göra en liten rundtur i Norden till att börja med. Vi har i Norge så har man till exempel det här som heter Nye Veier, som är ett intressant separat organisation som går parallellt med deras vägväsende, som levererar mycket objekt och det verkar fungera väldigt bra. Det är ganska liksom...
Är det en speciell myndighet för nybyggnader helt enkelt?
Ja, det är väl egentligen ett bolag, men det är liksom en avknoppning från deras trafikverk eller vägväsendet, som har ansvar då för ett antal vägar ska byggas, och de har ansvar för en viss del av budgeten. Där är någonting intressant. De gör det lite nya friska grepp och de skapar lite intern konkurrens också. Det är spännande. Danmark är ett annat spännande land. Där har man ju valt att köra ett antal stora bro- och tunnelprojekt i något som heter Sund och Bält. Och det är då tunnelavgifter och broavgifter som finansierar de här stora. Det har varit Öresundsbron, Lilla Stora Bält och nu Fehmarn Bält-tunneln. Det bolaget är liksom självfinansierat och driver de här stora projekten helt separat från deras vägverk, hyfsat separat i alla fall. Det är också en väldigt intressant modell. Så att jag hade börjat lite i Norden, sen finns det många spännande exempel ute i världen också. Mm.
Stefan, vart ska man gå för good practice eller best practice?
Jag är ju vurmat för Australien och Nya Zeeland som har skapat de här mer oberoende infrastrukturmyndigheter. Men de har också, i synnerhet Nya Zeeland, löst den debatten som vi har med underskottsmål och överskottsmål. För att jag vill hävda att underskottsmål är livsfarligt i Sverige. För att det öppnar bara vägen för alla de som under de senaste decennierna har kastat infrastrukturpengar i slukhål. Och överskottsmål är inte heller så bra, därför att staten ska inte bara samla på sig pengar. Men i Nya Zeeland har man skapat ett nettoförmögenhetsmål. Eller nästan detsamma som i Sverige kallas för skuldankare. Alltså man har någon tanke om hur stora skulder och förmögenheter staten ska ha. Och finns det då råd utifrån det att spendera mer, ja, då kan man spendera mer. Men då har man också institutionerna som ser till att man investerar klokt.
Det handlar om att räkna fram någon sån balansräkning för staten då, där man ser helt enkelt.
Ja, precis. Och i den balansräkningen då värderas också tillgångarna varje år, så att man kan följa och se att det inte blir en stor underhållsskuld så småningom, till exempel. Mm.
Ja, men det skulle väl kunna vara någonting. Ja, Fredrik, vill du kommentera på det? Det är en sak som ofta dyker upp, att staten borde ta upp stora lån och för att, ja, dels argumentet som Stefan sagt, att man får lägre räntor och att vi har så mycket pengar ändå och så låg statsskuld. Vad tänker du om den vägen framåt?
Ja, men jag är väl å ena sidan tveksam till att bara låna, för det finns stor risk att de där pengarna inte hamnar där de ska. Och finns det inte kapacitet att bygga i den takt som de här nya resurserna, liksom, då kan det spilla över inflation och så vidare, och då blir det inte heller det önskade utfallet i slutändan. Samtidigt så kan man väl känna lite grann att nu har vi tryckt ner statsskulden oerhört mycket. Och det finns uppenbara behov av att bygga kopplat till underhållsskulden. Det finns behov av nya projekt. Vi har hela NATO-diskussionen som kommer också ställa krav på ny infrastruktur. Den kommer inte vara samhällsekonomiskt lönsam på kort sikt, kan jag säga. Utan den kommer vara en massa vägar som inte används av så många. Så att någonstans finns det ju ett behov av att jacka upp infrastrukturen. Man ska göra det klokt, man ska ha kontrollmekanismer. Och kanske innan man börjar låna hur mycket som helst, så tycker jag också att man ska prioritera. Vad är viktigt i ett samhälle? Staten och kommuner och regioner håller på med väldigt mycket saker som är sekundära. Det kanske är så att vi borde prioritera det som är viktigt. Och infrastruktur är en grundläggande samhällsuppgift. Så att prioritera först och låna sen, men med eftertanke.
Då ska ni få en sista fråga, och då ska ni hjälpa politiker och Trafikverket att prioritera. Jag vill att ni nämner ett infrastrukturprojekt som ni tycker bör genomföras omedelbart, och ett projekterat projekt som ni anser bör stoppas omedelbart för att det är bara pengar i sjön. Vem vill börja?
När det gäller stoppa, så är det stopp på gång nu för stora delar av höghastighetståget och även det som kallas för K2, fördubbling av kollektivtrafiken. Men vad som är som väldigt viktigt nu, det är att få signalsystemen igång, de nya signalsystemen för SJ och även i Stockholms tunnelbana, som kan öka kapaciteten mycket och som har sjabblats bort under åtskilliga år. Så det borde vi satsa på.
Inga höghastighetsbanor, nytt signalsystem. Fredrik, vad säger du?
Ja, jag tänker östlig förbindelse, Österleden, har jag haft anledning att titta på tidigare i mitt liv. Mm. Den tror jag skulle faktiskt bidra till att knyta ihop Stockholm på ett bra sätt. Och där finns det också ett sånt här lite OPS-case som är möjligt. En annan favorit är ju Malmbanan. LKAB och andra där uppe verkar förlora väldigt mycket pengar när det inte fungerar. Kanske borde de köpa loss hela Malmbanan och ta ett ägarskap över det där. Då kan de kontrollera det och hålla den nivån som de önskar. Det tycker jag är spännande. Sen funderar man ju på höghastighetståget, tyckte jag också var skönt att det är borta ur bilden. Och sen finns det massor med små projekt som också man funderar ibland på. Varför kom de före massa andra projekt som var mycket lönsamma? De skulle jag vilja rensa lite ibland också.
Den som är intresserad kan ju gå in på Trafikverkets hemsida och se vad som är på gång. De har föredömliga uppställningar där. Och till hösten som sagt kommer en infrastrukturproposition. Och den kommer väl vara på, senast var på 800 miljarder. Det blir väl ännu mer den här gången med tanke på inflationen. Allting har blivit dyrare. Så vi har all anledning att fortsätta bevaka den här frågan. Men vi får nöja oss med det här för idag. Stort tack Stefan Fölster och Fredrik Bergström för att ni båda gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Ni kanske har något eget favoritprojekt ni vill lyfta fram. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.